Hej, jag heter Daniel Alexandersson. Jag har varit med som medlem här i församlingen sedan 2005 tillsammans med min fru. Om ni, för er som inte känner till mig. Nu har vi fått höra jättemånga fina tankar här om vad en liten stund med Jesus är. Och nu tänkte jag också få dela några tankar. Men innan dess, och vi dyker in i Guds ord, så tänkte jag att vi ber en kort bön. Tack Jesus för ditt ord till oss. Låt det få bli levande. Genom det du har lagt på mitt hjärta, låt de tankar jag tänkt inte bara vara mina, utan också något som du vill att alla och kanske några speciellt ska bli berörda av. Öppna våra hjärtan och välsigna ditt ord. Amen. Jag kommer utgå ifrån en text ifrån evangelierna. Evangelierna är ju de böckerna i Bibeln där man får följa Jesus från det att han föds till att han lämnar jorden. Det är massa tillfällen där Jesus får en liten stund med olika människor. Den text som jag tänkte tala utifrån är en text som finns med omnämnd i faktiskt av 3 av 4 evangelier. Matteus, Markus och Lukas. Alla 3 har en väldigt samstämmighet. Man kan läsa dem efter varandra och se att de har nästan exakt ordatext. Och bara att de nämns i 3 av 4 säger mig att det måste ju finnas något. Det här är någon viktig text. Det här är någon berättelse som verkligen de vill att ska komma fram. Vi kan vara ganska trygga med att den har hänt. Nu ska vi se om jag får igång tekniken här. Så. Är det du eller jag, Anders, som sätter på? Det är jag, att följa Jesus. Nej, det var nog inte den texten jag hade tänkt. Det här är inte den alls. Det finns en PowerPoint där som heter, men vi kör ändå. Lite bakgrund till texten då. Vi befinner oss i Galileen. Galileen är ju Jesu hembygd kan man säga. Ryktet om Jesus har ju börjat sprida sig. Det är någonstans i ganska tidigt skede av hans verk när han liksom har börjat förkunna och gå runt bland människor. Det börjar gå ett rykte. Jesus botar sjuka, människor blir friska. Och han har en undervisning som är något helt nytt. Någonting som man inte har hört förut. Människor dras till Jesus. Man börjar följa efter Jesus i stora folkskaror. Vem är han? Man vill veta och man följer honom. Jesus och lärjungarna har träffat en massa människor. Och Jesus säger till lärjungarna. Du, kan inte ni fixa en båt? Och många av lärjungarna. Ja, nu ser ni också. Vad bra. Galileen ligger långt där uppe. Och Jesus är i Kafarnaum. Så säger han till lärjungarna, den röda pilen neråt. Gör i ordning en båt, säger han, så vi kan åka iväg. För han behöver nog lite rast, tror jag. För det är så mycket. Så de fixar i ordning en båt, de är fiskare, så de fixar nog en båt ganska smidigt. De hoppar i båten och knappt har de lämnat land, så blåser upp till storm. Jesus som är så trött har somnat i båten. Och lärjungarna som är bara, det är panik. Vi tar in vatten, vi håller på att sjunka. De väcker Jesus och Jesus vaknar och så säger de bara, vad ska vi göra? Jesus ska göra. Och Jesus hyser åt vinden och vågorna och det blir stilla. Och de bara, vem är han egentligen? Vem är Jesus egentligen? Han kan till och med tala till vinden och vågorna. Ja. Och så reser de vidare. De kommer till en plats som heter Gergesa, ligger här på östra kanten. Där möter de en vild galen människa, helt naken, springer runt bland gravarna och folk är rädda för han. Det sägs att han är besatt. Mannen kommer fram till Jesus och skriker, Jesus, Guds son, lämna oss! Jag vill ta med dig att göra! Och Jesus förstår ju att den här mannen har full av demoner. Han ser till demonerna, lämnar mannen och far in i svinjorden. Det står att 2000 svin springer ut för ett stup och drunknar i Genesarets sjö. Folket där blir så här, du får inte stanna kvar här Jesus, vi klarar inte av dig, du får åka härifrån. Så Jesus som precis har åkt båt ner får sätta sig i båten och åka tillbaka till Kafarnaum med sina lärjungar. Och Kafarnaum då, till den platsen, kan man ju tänka, Vad är Kafarnaum för plats? Ja, men det är nog en plats Jesus känner till väldigt, väldigt väl. Där har han kallat några av sina första lärjungar. Han har kallat fiskarna Simon Petrus och hans bror Andreas. Han har kallat Alfaios söner Johannes och Jakob. Och han har kallat Matteus tullindrivaren i Kafarnaum. Så man kan tänka sig, Kafarnaum, det är nog en plats Jesus känner till som i sin egen ficka. Det är en plats han verkligen känner sig hemma vid. Och nu kommer vi till tillfället som jag tänker att vi ska läsa från. Och jag har valt att läsa från Lukas evangelium. Lukas evangelium, 8 kapitlet, 40 versen till 48. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma med hem. För han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel. Och genast upphörde blödningen. Då sade Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara sa Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sade, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Sen fortsätter berättelsen att Jesus följer med Jairus hem. Dottern har dött och Jesus väcker henne till liv. Men det är en helt annan berättelse. Vilka är då huvudpersonerna i den här berättelsen? Först har vi då folket. Folkmassorna, lärjungarna, och vi har Jairus. Man kan tänka sig stämningen där på Kafarnaum strand när Jesus kommer med båten. Han har varit med om alla de här händelserna och så kommer han med båten. Han reser in. Kommer han inte snart? Han måste ju komma. Jairus, pastorns dotter, 12 år. Hans enda barn är ju döende. Nu måste han komma. Hans enda hopp verkar vara att gå till den här Jesus som är en resepredikant. Det måste ändå varit en märklig syn. När han, den här store judiske ledaren, faller på knä inför Jesus där på stranden och bara, Jesus, jag behöver din hjälp. Min dotter håller på att dö. Nu blir det tumult i Kafarnaum. Det är inte bara så att folk bara, vad spännande. Utan det står folkmassorna bara tränger sig på. Det är fullständigt kaos. Alla vill se, alla vill höra. Vad ska Jesus göra? Kommer han kunna göra flickan frisk? Hinner han? Det är spänning liksom. Nu knuffas man fram, nu trängs man. Det finns ingen som säger, okej, men du går före du dig, jag kan vänta. Det är som när det är dollar står öppna i Jönköping. Det finns inga köer, ingen väntar på sin tur. Jag först är det som gäller. Nästa person som står i centrum för berättelsen är kvinnan med blödningar. En kvinna som i skydd av folkmassan och tumultet har vågat sig fram. En kvinna med en sjukdom som inte verkar gå att bota med den tidens läkekonst. Hon har lagt alla sina pengar, allt hon äger har hon lagt på olika läkarexperter. Ingenting hjälper. Hon blöder och hon blöder från underlivet. I den tidens judiska tradition, en kvinna som blöder från underlivet är oren. Allt hon tar i blir orent. Ingenting, ingen vill ha med henne att göra. Hon är en skamfläck, hon är någonting som man vill hålla sig ifrån. Helst gömma undan. Har hon haft en man så har han säkert lämnat henne efter 12 år. Vem vill ha en sån kvinna? Förmodligen är hon en skam. Kvinnan ser Jesus. Och nu ser hon sin chans. Tänk om jag skulle kunna ta mig fram till Jesus och åtminstone greppa tag i manteltofsen. Tänk om jag kan bli helad genom denna man. Tänk om jag kan bli botad. Även jag. Hon knuffar sig fram och hon lyckas nå tofsen på manteln. Och genast blir hon helad, står det. Genast. Blödningen upphör. Vilken tro. Vilken glädje. Kanske tänkte hon, nu drar jag mig stilla tillbaka här och så säkerställer jag bara att det verkligen har skett ett under, att jag är frisk. Det vet vi inte. Och varför just manteltofsen? Jag läste och blev lite nyfiken, varför står manteltofs? I Bibeln så, eller när man läser om manteltofsarna, så hade männen mantlar och då, på hörnen på manteln sitter 4 tofsar. De här kallas tzitzif på hebreiska. Och det är ett tecken på Torah, alltså Guds lag, de 5 Moseböckerna. Det är den judiska traditionens identitet. Hela liksom, och det yttersta, ett tecken på Guds kärlek till sitt folk. Så att det kanske finns någonting som är djupare än vad vi kanske ser här nu. Där de omnämns också i andra sammanhang med kung David som skär av manteltofsen för Saul. Och det nämns att Rut, änkan, ber Boas att ta manteltofsen över henne som ett beskydd. Så kanske finns det något större än just varför hon greppar efter manteltofsen. Det vet vi inte. Den tredje personen i berättelsen, Jesus. Han måste ha varit lite trött, tänker jag. Var han än kommer så blir det uppståndelse. Alla vill vara nära, alla vill höra, alla vill lyssna, alla vill se vad händer nu. Många behöver hjälp. Nu en synagogsföreståndare. Jesus vet sitt uppdrag att visa på Guds rike här och nu. Och han följer med. Vem är, han vill visa vem Gud är och vad han kan göra. Helt plötsligt, mitt i detta tumult som har uppstått i Kafarnaum, känner han hur kraft utgår från honom. Någon med tro, kanske stor som ett litet senapskorn, har sträckt sig efter honom för att få hjälp. Han vänder sig om och frågar, vem var det som rörde vid mig? Och alla bara, amen, hallå. Det är ju hur många som helst. Och sen säger Petrus bara det som alla tänker förmodligen. Men Jesus, bara den sista lilla stunden här, är ju säkert ett dussintal som har rört vid dig. Vad menar du? Och då fortsätter han. Jag kände att kraft gick ut från mig. Nu kommer det finaste i hela den här berättelsen. Kvinnan inser att hon är påkommen. Hon kommer på darrande ben fram till Jesus och hon faller ner inför honom. Hon får berätta om sina blödningar och hur de har upphört och hon har blivit helad. Jag kan föreställa mig hur tyst det blev. Från det här tumultet och vad ska hända nu? Till det blev helt tyst. Nu vill alla höra samtalet mellan Jesus och kvinnan. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, säger Jesus. Eller som det står i The Message. Du vågade lita på mig. Nu är du botad. Nu är du frisk. Lev väl. Lev med min välsignelse. Jesus upprättar den här människan, den här kvinnan, till, inte bara till fysiskt, utan han upprättar henne helt till ande, själ och kropp. Att en oren kvinna skulle röra vid en man, helt otänkbart. Men Jesus vill inte att den här kvinnan bara ska gå hem i sin ensamhet och glädjas över att ja, äntligen är jag fri från min börda. Han vill att hon ska bli synliggjord, upprättad och bekräftad av hela den här folksamlingen. Hon som var en skamfläck är nu den som står i centrum för Guds rike och hans makt. Vad kan vi då lära oss av den här berättelsen? Säkert massor. Jesus verkar inte påverkas av omständigheter. Tid och rum, att det är mycket folk som hela tiden söker sig till honom. Att han är alltid närvarande, precis som Sara sa. Han har alltid tid. Du behöver inte boka tid. Klockan 10 på söndag, då syns vi. Han kan möta oss där vi minst anar det. Och han ser vår innersta längtan och vårt tro, våran rop på hjälp. Jesus, det var nummer ett. Nummer två som jag tänkt. Jesus, han har all makt. Han har skapat himmel och jord. Han styr över vinden och vågorna som att det vore en hårfön. Han har fått jorden som en fotapall. Han har full kontroll. Han är början, han är slutet, han är evig. Men han vill möta varje liten människa som sträcker sig efter honom i ett rop på hjälp. Och han kommer låta kraft gå ut ifrån honom. Det tredje jag tänkte på. Många gånger kan jag tänka mig att vi som församling är som den här folksamlingen. Som följer Jesus på vägen, på väg mot Jairus. Vad ska Jesus göra nu? Vad vill Gud med vår församling? Vad vill vi? Och vi är så, vi är på. Och vi är nyfikna. Och jag tror Gud vill att vi ska vara nyfikna. Det är inte det. Men i vårt individualistiska samhälles jag först, så kanske vi ibland gör det svårt för någon att komma nära. Med vår fina fasad, våra fina utbildningar, vår präktighet, så skymmer vi Jesus. Vi kan inte bedöma varje människas innersta längtan. Och vi kan inte avgöra när tillfället är för en människa att sträcka sig efter Jesus manteltofs i rop på hjälp. Låt det få bli en bön i ditt liv och i mitt liv och i vår församling. Att vi får vara de som inte skymmer Jesus. Utan vi öppnar upp vägen fram till Jesus. När jag tänkte på den här predikan så tänkte jag, har jag någon gång varit med om den här känslan som den här kvinnan haft? Allt hoppar ute, det känns som att det är tomt, det finns ingen mening. Vad är vägen framåt? Det är bara mörker. Och jag kom fram till att det har jag inte. Ja, visst har jag haft tunga stunder och visst har man upplevt att det är mörker ibland. Men jag har alltid den här känslan av att det är tomt, det är botten. Alltid känt mig på något sätt buren. Däremot har jag flera gånger fått uppleva hur han vidrör mig genom någon människa som kan komma och tala profetiska ord in i mitt liv. Så jag får en helt ny självbild och får känna att Gud rör vid mig. Jag har också fått känna hur och vara med och se hur Guds kraft verkar. Människor blir helade när man ber för dem. Helt otroligt. Sen har jag också fått vara med och höra och träffa människor där livet har varit som för kvinnan. Bara mörker. Livet är nära undergång. Livet har varit kaos och det finns ingen väg ut. Och så får de möta Jesus och de får bli helt återställda till ande, själ och kropp. Fullständigt upprättade som människor, precis som i berättelsen. Då kan jag aldrig tvivla på Jesus och hans existens. Jesus är här och han är nu. Han vill möta oss där vi är. Han ser våran längtan, han ser våran nöd. Är du här idag som längtar efter Jesu kraft och hans upprättande. Han vill möta dig. Är du här idag som längtar efter ett vidrörande? Gud vill möta dig. Är du här idag som längtar efter att få vara en vägvisare som går vägen fram, gör vägen fram till Jesus öppen? Jesus vill använda dig. Han säger, följ mig. Låt oss nu ta en liten stund med Jesus. Och se vad han vill ge till dig om du vågar lita på honom. Amen. Tack Jesus för att vi får vara här idag. Tack för ditt ord och tack för att du är så stor och mäktig, Herre. Tack för att du kan upprätta människor till ande, själ och kropp. Och tack att du kan göra oss fullkomligt på nytt födda igen, Herre. Herre, tack för att du är så god och att du har så mycket gott att ge oss. Låt den här stunden som kommer nu få vara en stund där vi får ta emot dig och bli vidrörda av dig, Herre. Tack för din ande och tack för ditt rike, Herre. Amen.